Du lyssnar på Mirakelbringerskan av Sara Alkner, uppläst av mig, Kallin Örvald Delmar. Prolog. Myten om Mirakelbringerskan. Ursprung, södra Sverige, slutet av 1600-talet. I den mörkaste av skogar bodde en gång en flicka, övergiven, mager och klädd i trasor. Ändå var det något som skilde henne från de andra fattighusbarnen. Hon var vacker. Håret lyste som den uppåtgående solen och hyn var lika len som bomullen i de tyger hon vävde. Säkert var det därför patron, när flickans kurvor mognade, tog henne under sitt beskydd. Vackra textilier var inte det enda han krävde för husrum. En graviditet går att dölja. En förlossning kan överlevas i ensamhet. Men ett spädbarn är svårt att gömma. Trots omständigheterna strålade flickan av kärlek till sonen, men patrons hjärta var hårt av skam. Han kunde skickat flickan och barnet långt bort eller stängt öronen från viskande tungorna. Istället valde han ett enklare sätt att rentvå sitt namn. Han anklagade flickan för att ha kopulerat med djävulen. En rik man får enkelt bygden med sig och snart stod ett bål klart på sjöns strand. Barnet slets ur flickans famn och medan hon surrades till mittstolpen la sonen i bödens händer. Kniven fördes mot barnets strupe och flickan skrek ut sin ångest. Vädjade till Gud, patron och människorna omkring dem om nåd. Men bönerna möttes av tystnad, förakt och blickar som vändes mot marken. När pojkens kropp slängdes på bålet och lågorna steg runt om båda grät inte flickan längre. Vädjade inte. I den stunden svor hon en ed till djävulen som hon anklagats för och ur elden steg ett löfte, lika rasande som flammorna. Kapitel 1. 1 december, klockan 13.55. Barnskriket ekade mellan korridorens kala väggar, trängde igenom den stängda dörren och gick rakt in i hjärtat. Det här var ingen plats för ett spädbarn. Det var inte en plats för någon alls. Ändå väckte gråten en längtan. Tanken på fjunigt, mjukt hår och en varm, liten kropp att hålla om och skydda. Mia drog handen över ögonen. Kom igen, fokusera. Klockan tickade. Det beska kaffet fick munnen att dra ihop sig. Med en grimas satte hon ner koppen. Ögonen rörde sig över skärmen i en snabb repetition av det hon redan läst. Familj, yrke, symptom, diagnos. Svarta bokstäver som sände ilningar längs med ryggraden. Med ett djupt andetag lyfte hon ner den vita rocken från kroken och drog den över axlarna. Trots lysrören var det fönsterlösa rummet alltid halvdunkelt. Det skulle aldrig bli trevligt, men hon kunde åtminstone göra det mindre ogästvänligt. Hon gömde pappersbunten bakom datorskärmen och placerade de vita plaststolarna i en halvcirkel bredvid skrivbordet. Telefonen gav ifrån sig en kort melodi när den stängdes av. Redo. De här samtalen gick inte att vänja sig vid. Illamåendet kom krypande varje gång. Meja rättade till namnskylten och sträckte på ryggen. Hon kunde det här. Aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Idag fokus på de senare. Barnet som gråtit måste tillhöra hennes patient. Och det gjorde det hela ännu svårare. En svag lukt av desinfektionsmedel låg över mottagningen när Meja öppnade dörren. En gång hade doften känts främmande, otäck. Nu gav den en viss hemkänsla. De grå väggarna matchade ansiktsfärgen hos de som väntade i korridorens slut. Bara en person stämde in på beskrivningen av den kvinna hon skulle träffa. Agnes satt tätt in till mannen som måste vara hennes make, Jesper. Han tog upp en halv soffa på egen hand och reflexjackan gjorde axlarna ännu bredare. Agnes försvann nästan där hon satt under hans arm. Med den andra handen gungade han barnvagnen framför sig. Meja saktade in stegen och tvingade fram ett leende. Svarta lockar ramar in Agnes olivfärgade panna och dolde ärret efter operationen. Ögonen var klara och nötbruna. Hon var väldigt vacker, men skulle hon vara det länge till? Dörren mot hisshallen öppnades och en ung kvinna i grå yllekappa kom in. Det var något hårt.